Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
Första Korintierbrevets fjärde kapitel är det sista kapitlet när det gäller ämnet partisinne i församlingen. Korint var ju världslighetens högborg. Här mötte Paulus en kompakt mur av högmod och mänsklig lärdom, uppblandad med ett liv i lyx och utsvävningar, som fick till och med hedningar att tycka att det hade gått för långt. Och i denna stad förkunnade alltså Paulus korsets budskap. Och första Korinterbrevet 2, vers 3 sa: svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Ja, Paulus kände väl till sin egen skröplighet, men den gjorde honom inte modlös eller handlingsförlamad. Den svage Paulus gick i korsets kraft, och i svagheten fullkomnades Guds kraft. Förra kapitlet avslutades med att Paulus påminde församlingen i Korint att de tillhörde Kristus. De var Guds tempel. Och den naturliga följden av det var att de skulle ära Gud genom att leva ett rent och heligt liv. Vi läser i första Korinterbrev kapitel 4, vers 1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Varje troende är en Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Vi är alla förkunnare, du också. Både den troende och den som lever utan Gud är förkunnare. Vårt liv och vår vandring visar vem vi tillhör. Och här möter vi ordet hemligheter igen. Det vill säga, det handlar om sånt som den naturliga människan inte kan förstå utan att Gud uppenbarar det för henne. Att vi är förvaltare säger oss att det vi har egentligen tillhör en annan. Vi bara förvaltar det tills han kommer. Förvaltaren måste en dag avlägga sitt räkenskap för den som äger allt det han förvaltar. Och vi läser vers 2. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Lägg märke till att det står inte att det krävs av en förvaltare att han ska vara rikt utrustad och ha många olika gåvor. Bara att han visar sig pålitlig. Trofast, står det i en annan översättning. Många Herrens tjänare och tjänarinnor ska en dag bli rikt belönade. Inte därför att de utförde så stora saker eller var så rikt utrustade, men därför att de var trofasta i det de gjorde och pålitliga i hur de utförde det. En förvaltare måste visa sig pålitlig. Och det handlar faktiskt lika mycket om att veta vad han ännu inte ska undervisa som vad han ska undervisa. Paulus har ju låtit oss veta att han talar Guds hemlighetsfulla visdom bara för det mogna. Han gav inte fast föda till församlingen i Korint, för det tålde de ännu inte. Det vill säga, när Paulus predikade så använde han inte undervisningen för att visa för församlingen hur mycket han visste eller hur stor lärdom han hade, utan han förvaltade Guds hemligheter. Därför fanns det somliga i Korint som menade att Apollos eller Petrus hade större kunskap. Men det gör ingenting, säger Paulus, vers 3 och 4. Mig gör det ingenting om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Här presenteras vi för de tre instanser vi alla möter. Och du får tydligt veta att du har inte någon rätt att fälla domen över mig. Liksom jag inte har någon rätt att fälla domen över dig. Eftersom vi båda ska stå inför en högre domstol. Den första instansen, det är den som kallas vad andra tycker och menar. Paulus säger rakt ut att det betyder ingenting för honom vad de som läste brevet menade om honom. Han säger, det gör ingenting om ni dömer mig. Det kan verka som om Paulus är närmast osocial eller helt utan hänsyn när det gäller andra människor. Men det är ju inte med en självbelåten ton han skriver. Men han låter inte sitt liv styras av vad andra menar. Ju mera man fruktar Gud, ju mindre fruktar man människor. Paulus har blivit omvänd från det själviska liv han förr levde. Nu lever han för Herren. Och han är van att bli anklagad och mött med falska rykten. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut, säger han senare i det här kapitlet. Paulus var inte okänslig för andras mening. Men han lät sig aldrig styras av dem, utan säger, mig gör det ingenting att ni dömer mig. Jag har en tjänst att fullföra. Den första instansen var alltså vad andra tycker och menar. Den andra instansen ligger ett steg högre och heter vårt eget samvete. Ja, jag vill inte ens döma mig själv, säger Paulus. Kan man lita på sitt samvete? Är det en säker vägledare? Paulus säger att det är det inte. Utan vi måste ledas av anden. Vi har redan studerat samvetets tidsålder i första Mosebok och såg hur det slutade med syndaflodens dom. Den kristne skulle ha ett upplyst samvete och när det säger ifrån borde vi lyssna. Men problemet är att vårt samvete kan också godkänna felaktiga val och appellera till vår fåfänga och samvetet kan också smickra oss. Därför ska vi vara på vakt när det gäller vårt samvete. Även om Guds lag är inskriven i vårt hjärta så har synden både synden i oss och synden utom oss så fördunklat samvetet. Att samvetet dagligen måste korrigeras av Guds ord. Davids problem var ju att han mycket klart kunde se det onda i andra, men inte hos sig själv, förrän Herrens profet kom till honom. Hur är det då med dig och mig? När andra tvihåller på sina åsikter och meningar så kallar vi dem för stridslystna och grälsjuka. Men när vi gör detsamma så visar vi mod och står för vår överbevisning. Andra skapar splittring och förorsakar bråk och svårigheter. Medan vi själva verkligen har orsak att handla som vi gör. Nej, vi är nog inte kompetenta varken att bedöma andra eller oss själva. Och det är heller inte inför oss själva och vårt omdöme vi står eller faller. Gud kan förkasta denna andra instans som alltså är vårt eget samvete. Men det är alltså en tredje instans vi måste möta, och det är Herrens domstol. Det är högsta domstolen i vårt liv, den avgörande instans. Paulus säger att han en dag ska stå inför Kristi domstol, och inför den måste alla en gång stå till sist. Och han säger mer om det när vi kommer till andra Korinterbrevet kapitel 5. Men vi förstår att det är Paulus beroende av Gud som gör honom så oberoende av människor. För det är tydligt att Paulus inte var säker på att han hade varit en trofast och pålitlig tjänare. Men det skulle ju inte heller avgöras, varken av församlingen i Korint eller av honom själv, men av Gud. Men vad ska då dömas inför Kristi domstol? Vi vet att vi ska inte dömas på grund av våra synder, eftersom för den som tror på Jesus är synderna borttagna. Som det står i den 103 Psaltarpsalmen, vers 12. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Våra synder är täckta av lammets blod, och Gud har glömt dem för evigt. Men den troende ska dömas för sin trohet och pålitlighet. Han har fått del i Guds hemlighet och är kallad att förvalta den. Så det är viktigt att vara pålitlig. Och viktigt att komma ihåg att vi som människor inte äger något egentligen, bara ögonblicket och evigheten. Paulus sa att han inte lät sig styras av vad andra menade. Han lät sig inte heller styras endast av sitt eget samvete. Vi läser första Korinterbrevet 4, verserna 4 och 5. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Gud är den som ska döma. Om vi fäller domen över någon annan, så tar vi därmed Herrens plats, och det är allvarligt. Och därför att det är så behöver vi inte försvara oss eller ge igen när vi förolämpas eller kritiseras. Gud ska fälla en rättvis dom, och han känner alla detaljer. Och sannolikt så vet vi värre saker om oss själva än vad han som kritiserar oss vet. Och det som mörkret döljer, det ska en dag avslöjas, när alla hjärtats tankar och avsikter uppenbaras. Därför borde vi ta vår livsvandring allvarligt. Herren ska döma när han kommer igen, säger Paulus. Därför borde församlingen i Korint också vänta till den dagen. Och detsamma borde vi göra. Samtidigt som vi låter Herren rannsaka oss genom Guds ord och den helige andes ljus. Människors skryt är inget att bygga på. Och kritiken ska inte knäcka oss. Och vi är inte prisgivna de skiftande tidsvindarna. Men vi får leva vårt liv på ordets grund. För Guds ord står fast när allting annat faller. Vi läser vers 6. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Stryk under orden, inte gå utöver vad skriften säger. Det handlar alltså om att ha fast mark under fötterna. Det fanns redan på den här tiden de som menade att vissa gammaltestamentliga avsnitt nu spelat ut sin roll. Och några trodde till och med att Paulus lärde så. Därför gör Paulus det klart att han lärde inte något som inte redan var omtalat i det gamla testamentet. Sök Kristus i skriften. Använd inte Bibeln till att skryta över en ledare på en annans bekostnad. En av orsakerna till att församlingen i Korint ville moderera korsets evangelium var att de ville inte bära korsets anstöt i vardagen, så som Paulus gjorde. Och det gäller inte bara Apollos och Paulus, men han använder sig själv och Apollos som illustration för att de skulle lära sig den regeln som både Apollos och Paulus arbetade efter, nämligen inte gå utöver vad skriften säger. Och de må inte inbilla sig att de blir andligare eller växer genom att springa efter en förkunnelse som behagar världsliga människor genom att tona ner korsets budskap. Kristi härlighet får man inte del i på någon genväg. Inte heller på en sidoväg som går utanför korset. Det är ju korsets väg som väntar den som vill vara en Jesu efterföljare. Och när det gäller mig eller Petrus eller Apollos, säger Paulus, så gå inte utöver vad skriften säger för att skryta över en ledare på den andres bekostnad eller för att upphöja er själva. Vers 7. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Har du fått en eller flera nådegåvor? Är du rikt utrustad med naturgåvor? Du har ingenting att berömma dig av, för det är Gud som har gett dig allt. Du har varken skapat dig själv eller dina färdigheter, så böj dig i ödmjukhet och tacka Gud.
Tack Gud att jag ditt ord fått lära, tack Gud att du din ande ger. Herre, din hand är alltid nära, vad jag mig beger. Tack Gud, din frälsning gäller alla, tack Gud att också jag den fann. Herre, till dig må lovet skalla, du som seger vann.
Första Korinterbrevet kapitel 4, verserna 8 och 9. ni är redan mätta, ni har redan blivit rika, ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Korset först och kronan sedan stod det på en tavla som ett äldre par i Västerbotten hade på köksväggen. Det verkade som församlingen i Korint inbillade sig att det fanns en lätt väg till härlighet. Men jag har erfarit något helt annat i mitt liv, säger Paulus. Föraktet från de som stod utanför var en del av kallelsen. Och det Paulus här berättar är inte något han läste på det teologiska fakultetet i Jerusalem. Men det är sådant som han har erfarit i sitt eget liv. Det är hans vittnesbörd. I Korint hade de börjat bli så kloka, så stora och så starka, medan Paulus fortfarande var en dåre för Kristi skull. Vers 10 till och med 13. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Du och jag anar nog inte mycket av vad det kostade Paulus att gå ut med evangeliet till en förlorad mänsklighet. För de kristna i Korint så var Kristuslivet så lätt. Det var bara halleluja, i alla fall när det var möte. Medan Paulus kämpar den kamp som Kristuslivet kräver. Och vad gör han när han hånas? Jo, då välsignar han. Det säger oss att Paulus ödmjukhet inte var skrymteri. Högmod och självklokhet hindrar människan att motta Kristus. Och det blir också ett hinder när det smyger sig in i det kristna livet. Det hindrar andlig mognad. Den växt som de är stolta över i Korint är helt okänd för Paulus. Han var inte bara tidigare föraktad, hemlös, misshandlad och ett avskum för världen. Men så är det fortfarande, säger han. Och vi läser vers 14 till och med 20. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra, eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Paulus säger att han är inte så intresserad i alla deras många ord, utan han vill veta om det är någon kraft över deras liv. Inte en kraft som får dem att triumfera här i tiden, men den kraft som gör att de kan vandra korsets väg. Han sätter inte upp sig själv som ett ideal för helgelsen, som någon felaktigt skrev i en artikel. Men han ber dem att inte undfly de konsekvenser det får att vandra under korset. Att inte låta rädslan för lidande styra deras val. Inte heller låta sig styras av människofruktan. Men leva det liv som stämmer med korsets förkunnelse. Och han avslutar kapitel 4 med orden: Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Den konsekvens hans brev får avgör på vilket sätt han kommer att komma till dem. Ska jag komma med riset till korrigering eller komma med kärlek och en mild ande? Hur som helst, när han kommer ska han pröva kraften. För en massa ord imponerar inte på aposteln. Inte heller på honom som en dag till sist ska döma dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte i ord, men i korsets kraft.